På vår resa genom Uppenbarelseboken har vi nu kommit fram till kapitel 19 och 20. I en av scenerna i de här kapitlen möter vi det som återkommer i Uppenbarelseboken, nämligen en lidande och förföljd kyrka. Här beskrivs det väldigt dramatiskt som det som har halshuggits för sitt vittnesbörd om Jesus och för Guds ord. De vi ibland kallar för martyrerna eller vittnena. De fanns ju redan i de församlingar som Uppenbarelseboken är skriven till. Vi möter i början av Uppenbarelseboken. Redan hade människor fått ge sitt liv för sin tro på Jesus. Och idag ska vi uppmärksamma det lite mer än vi har gjort under vår resa. En lidande församling. Människor i kamp. Och det är därför jag har velat att predika tillsammans med Jenny som arbetar med och för den förföljda kyrkan i världen genom Open Doors. Så Jenny, hur är det att ständigt leva med den förföljda kyrkan?
Jag brukar tänka att den finns med mig i vardagen hela tiden. Varje morgon när jag cyklar till jobbet, då sätter jag på min bibelapp och sen så lyssnar jag på något bibelavsnitt på vägen till jobbet. Jag befinner mig inte i Kina där den här bibelappen antagligen hade plockats bort för flera år sedan. Och varje eftermiddag så får jag komma hem till min man som jag har valt själv och som är en stor trygghet för mig. Jag befinner mig inte i Nigeria där jag kanske hade blivit kidnappad och bortgift mot min vilja med en islamist. Och på kvällen när jag går och lägger mig, då känner jag stor tacksamhet över att jag får lägga mig i min egen säng under ett varmt täcke. Jag befinner mig inte i ett nordkoreanskt arbetsläger där mitt liv hänger på en skör tråd. Det är som att min tro på ett sätt har marinerats med de här berättelserna från den förföljda kyrkan. Det här är ju ganska tuffa exempel som jag nämnde nu. Och man kan känna så här, åh, vad hemskt och stackars dem att befinna sig i de här situationerna. Men vet ni, jag tycker det är viktigt med att verkligen lyfta fram att det här är inga offer. De är i mina ögon mer hjältar som många gånger kämpar ordentligt för sin tro. Och de här människorna, de hänger ihop med oss. Vi är en del av samma kropp. Och vad som händer dem påverkar mig och tvärtom. Vi läser ju i Bibeln att lider en del av kroppen, då lider hela kroppen. Och precis som att jag får ta rygg på er som sitter här och som kanske har varit kristna några år extra eller på olika sätt inspirerar mig, så kan vi också få ta rygg på de kristna i den förföljda kyrkan. För jag tror verkligen de har mycket saker som de kan lära oss i den fria delen av kyrkan. De förföljda kristna, de lever ju ofta i situationer där saker och ting ställs lite mer på sin spets. Och där tron får ganska stora konsekvenser. Men så är det ju även för de första kristna, om vi tänker på de här inledningsorden som vi läste förut från Apostlagärningarna. Eller hur, Bert? Det är en viss dramatik som beskrivs.
Ja, i de här orden ifrån den första pingstdagen när Petrus försöker förklara vad det som har hänt när den heliga ande har kommit över dem och de uppför sig inte som de brukar göra eller förväntas göra. Då säger han ju att nu har den sista tiden kommit. Det är tecknet för Petrus. Ja, han säger att det handlar inte bara om, och citerar profeten Joel, att Guds ande är utgjuten över jorden. Utan han säger också att nu ska Gud låta sällsamma ting visa sig i himlen och på jorden. Blod och eld och moln av rök. Och fortsätter med det bildspråk som vi har lärt oss att känna igen i Uppenbarelseboken. Både Petrus och Johannes reser alltså med Gamla testamentet och i det här fallet med profeten Joel som sin guidebok genom livet och genom det de möter. Och båda talar om att nu är det den sista tiden. I samma andetag som man talar om att anden är utgjuten, så talar de också om katastrofer som väntar. Johannes har ju också redan i sitt första brev skrivit om det här, när han skriver: detta är den sista tiden. Ni har hört att en antikrist ska komma, och nu har många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att det är den sista tiden. Alltså, sen pingsten så lever vi i den sista tiden. Anden är utgjuten och sänd till oss. Men det handlar också om att hela skapelsen är indragen i en kamp mellan det onda och det goda. Pingstens liv och kraft och glädje rymmer också konflikt och kamp. Alltså, uppenbarelsebokens nöd hör också till pingsten. Men Jenny, jag tänker på den här andliga kampen som du kommer så nära. Kan du ta med oss vidare i den?
Ja, den här kampen, den beskrivs ju mycket i apostlagärningarna, eller i uppenbarelseboken, med hjälp av många olika symboler. Men kontentan är tydlig. Vi kristna står i en andlig kamp. Och det här gäller ju alla, oavsett om vi lever i ett land där vi fritt kan leva ut vår tro, eller om vi förföljs helt enkelt. Det kan handla om yttre hot, men också typ andra frestelser och orättvisa grejer som vi själva kämpar med. Vad innebär då den här andliga kampen? Begreppet i sig kan ju föra med sig en hel del associationer. Och jag tror att för många är det inte bara positiva associationer. Så vi skulle därför vilja utveckla de här tankarna lite. Den andliga kampen handlar ju om bön, men inte bara. Det handlar också om att vara kristen i vardagen. Att tänka till vad det i olika situationer innebär att följa Jesus. En nyckel tror vi är att odla andens frukter. Det kan ju vara riktigt tålamodsprövande, men vi tror att det är en nyckel här. När vi sprider kärlek, glädje, frid och tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning, så händer det någonting. Det här gäller ju oss, och det gäller de som lever i den förföljda kyrkan. Och många gånger som jag tar del av deras vittnesbörd genom mitt jobb, så tycker jag att just den här grejen, det är en ingrediens. Det är någonting som kommer tillbaka. De möts av diskriminering, av hot och till och med våld ibland. Och ändå så är det som att de vägrar envist att bemöta det här onda med ont, utan de möter det med gott. De möter omgivningen med andens frukter helt enkelt. Och det här påverkar omgivningen. Förföljda kristna är förstås inga övermänniskor eller helgon på något sätt. Det är viktigt att komma ihåg. Men jag tror att för många av dem så gör den här lite utsatta situationen, där som jag nämnde att allt dras till sin spets, att man tvingas tänka till lite mer vad det är som är viktigt på riktigt. Och jag skulle vilja berätta om en person nu som just på det här sättet envis fortsätter sprida kärlek. Så jag ska gå ner och hämta den här blippen bara. Där. Det här är pastor Raymond Koo som jobbar i Malaysia. Och det här är ett muslimskt land, och hans arbetsvillkor är inte helt enkla. Men pastor Raymond, han har ett stort hjärta för utsatta människor och startade därför en organisation som hjälper olika människor. Bland annat mötte han människor som har HIV, han mötte missbrukare, hemlösa, och värnade om bland annat ensamstående mammor. I Malaysia så är det dock förbjudet att predika evangeliet för de som är etniska malajer, alltså som tillhör den folkgruppen. För de anses vara muslimer i sin identitet. Så när den här organisationen startade så var den inte så omtyckt av alla, eftersom det var en kristen organisation som även då hjälpte malajer. Och efter en razzia mot en grej som den här organisationen gjorde så spreds det mycket rykten i sociala medier om den och om pastor Raymond Koo. Och han utsattes snart för hot på olika sätt och hotades till livet till och med. Men trots det så vägrade Raymond att möta den här omgivningen med ilska. Fastän det var till och med medarbetare ibland som kanske tyckte att du måste tända till mer. Men han ville inte göra det. Han var väldigt noggrann med att visa kärlek även till sina fiender.
Och hur är det idag då med honom?
Pastor Raymond, han för 7 år sedan så kidnappades han på öppen gata i Malaysia. Det finns övervakningskameror runt om där, och från en av de här filmerna som man fick fram så ser man hur han tas ur sin egen bil. Han stoppas på vägen, plockas ur sin bil och sen in i en annan bil och sen förs han bort. Och en utredning visade sen från en kommission för mänskliga rättigheter. Den visade att det var en specialstyrka inom den malaysiska polisen som hade stod bakom det här. Men efter den här övervakningskameran så finns det inga spår efter Raymond. Och det finns liksom ingen polisutredning som pågår eller något sånt där. Utan det drivs just nu ett civilt fall av hans fru mot malaysiska staten. Men det finns inga spår efter honom på 7 år. Så det är ingen som vet riktigt hur det är med honom idag. Men vi ska ta med oss hans familj sen och be för dem speciellt. Det här arbetet som han gjorde, det är ett högt pris förstås. Med övertygad om att han gjorde det han brann för och levde ut bland människor, det fick stor betydelse i den här andliga kampen. För han spred någonting annat där han levde, bland människor som han mötte. Det här är förstås andra sidan världen, och han är i en situation, eller var i en situation där han kristet liv kan kännas som att det tvingas bli lite mer radikalt. Men Bert, gäller det här verkligen oss här idag?
Ja, men jag tänker att vara kristen i vardagen är en del av den andliga kampen. Att leva med och för Jesus där. I vårt möte med andra människor är det precis som för den här pastor Raymond en del av att tjäna honom och hans syften. Vi i den fria delen av världen och kyrkan har ju i grunden samma kallelse som det som lever i en förföljd kyrka, men villkoren är annorlunda. Men frågan är ju också för oss, ibland åtminstone, om det får och kan kosta någonting att följa Jesus i Örebro 2024. Vi tänker att vi nu ska få några ögonblick att reflektera över det här. I den här, ska vi säga, spänningen mellan ont och gott. Vad är det som hindrar oss ibland att välja det goda? Hur kan bönerna, vårt böneliv, liksom vara en del och påverka den här kampen? Hur märks det rent konkret i våra liv? En del av oss kämpar ju med det här med våra sociala medier som ibland fångar oss helt. Hur ser den andliga kampen ut där? Och hur kan den kanske också, det medlet, användas positivt i den andliga kampen? Eller när vi möter våra grannar, människor på jobb eller i skola. Hur ser den andliga kampen ut där? Vi reflekterar några ögonblick över det. Ta gärna med de tankarna medan du fortsätter att lyssna. Men en återkommande och jag tror också avgörande fråga i läsningen av Uppenbarelseboken är den: vem tillber vi? Eller vad? Och i kapitel 19, i den 20:e versen som vi läser här, så ställs just det på sin spets när vi å ena sidan möter odjuret, fienderna till de kristna och till lammet som är bilden för Jesus. De beskrivs som att de har tagit odjurets märke på sin panna och tillbett odjuret. Och så kommer vi i kapitel 20 till nästa grupp, det vill säga de som inte har tagit odjurets bild på sin panna och inte tillbett det. Frågan är igen: vem tillber vi? Och jag tänker, är det inte det som ofta är frågan som ni, Jenny, i Open Doors ställs inför? Liksom, vad får det kosta att tillbe Jesus, och kan det vara farligt?
Ja, som vi märkte på det här exemplet med Raymond så är priset ibland väldigt högt. Och jag vill ta tillfället med, när jag får chansen, och dela deras vittnesbörd från den förföljda kyrkan och berätta om en annan man från Afghanistan. En 33-årig man som har varit kristen i några år. När vi har pratat om honom på vårt jobb så har vi kallat honom för Adel, men han heter egentligen något helt annat. Som ni säkert känner till så har Afghanistan länge varit ett farligt land för kristna. Men Adel kände ändå tydligt att han ville försöka dela sin tro på olika sätt. Och startade därför olika bibelstudiegrupper och så, små grupper, så att de skulle kunna gå under radarn. Och för 2 år sedan så kom det en man till hans grupp och blev kristen. Och de bestämde sig för att börja träffas varje vecka och läsa Bibeln tillsammans och be. Men när mannens bror upptäckte det här så konfronterade han Adel och sa att om du fortsätter med det här, då kommer jag att döda dig. Männen fortsatte ändå att träffas trots det här hotet, för att den här nykristna mannen, han var övertygad om att hans bror aldrig skulle göra verklighet av det här hotet. Tyvärr så hade han fel, och en kväll när Adel lämnade den här mannens hus så blev han skjuten och dog senare på vägen till sjukhuset. Senare fick den här nykristna mannen ett brev från sin bror där han tog på sig mordet och sa att om du fortsätter på samma väg, då kommer jag göra likadant med dig. Så med fruktan för sitt liv så tvingades den här mannen att fly till Iran tillsammans med sin familj. Det här är 2 män som riskerade väldigt mycket för att inte bara välja. De hade kunnat välja en mycket enklare väg och lämna sin tro på Gud. Men de vägrade, de ville verkligen inte tillbe någonting annat, för de hade mött Jesus. De hade lammets namn i sin panna och de ville inte ta bort det. Och då kan man ju, det är ju väldigt starkt liksom, att det kan vara en sån stark övertygelse för dem att följa det på det här sättet. Och vad var det då som var så tydligt för dem här, tror du, Bert? Om man tänker också vad Johannes såg när han skrev Uppenbarelseboken.
Jag läser några verser ifrån de kapitel vi har hamnat i. Kapitel 19 och från vers 11. Där Johannes skriver: och jag såg himlen öppen och se en vit häst. Och han som satt på den kallas trovärdig och sann, och han dömer och strider rättfärdigt. Hans ögon var som eldslågor på huvudet. Han hade många kronor, och på honom var ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som doppats i blod, och hans namn är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i skinande vitt linne. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med, och han ska valla dem med en stav av järn, och han ska trampa vinpressen för Guds, allhärskarens, stränga vredesvin. Och han har ett namn skrivet på manteln och på låret: konungarnas konung och herrarnas herre. Jag tänker att det är ord som de här som är en hemlighet till att man i den förföljda kyrkan då, nu och i framtiden ändå kan hålla ut. Johannes skriver att jag såg himlen öppen. Det var det första han fick se, en ryttare på en vit häst, och med den som har varit med i vår predikoserie så ser vi på en gång, ja, men det är Jesus det handlar om, under en ny symbol. Vi är vana vid lammet, och här har han på något sätt bytt skepnad, och ändå så är han igenkännbar, tänker jag mig. Det första han ser är Jesus. Så att jag tänker mig att det där avslöjar någonting om oss. Vad är det första vi ser? En elektriker, han kommer in i ett rum och det första han ser, det är en slarvig elinstallation. En pedant kommer in i ett rum och det första man ser, det är en dammtuss som troligen också är dubbelt så stor som den är i verkligheten. För Johannes är Jesus det första han får se. Jag tänker mig att det säger någonting om Johannes själv, om den kyrka han tjänar, om de människor som Jenny har berättat om. De ser först och främst Jesus. Och vi får ju en fantastisk bild här utav Uppenbarelsebokens huvudperson, som vi förra söndagen mötte som brudgum under lammets bröllop. Och nu möter vi honom som ryttare på en vit häst, och hans namn, det är konungarnas konung, det är herrarnas herre. Det är så de tidiga kristna kände Jesus. Det är det namn de har för honom. Det är det namnet han har för många i Afghanistan, i Irak, i Malaysia och i Sverige. Det jag läser om är ju också lite militärt laddade symboler. Och vi har ju vant oss vid dem i Uppenbarelseboken. Jag tänker knappast att det betyder att det finns ett kavalleri i himlen. Det är inte det som Johannes vill beskriva. Det är ju en här utav änglar, men samtidigt är de obeväpnade. De är klädda i festkläder, i bröllopskläder. De kommer inte som liksom stridshungriga soldater. De har kommit för att bevittna ondskans nederlag och fira att det onda besegras. Ryttaren, som det sägs utkämpa en rättfärdig kamp, kommer ju inte heller med en stor vapenarsenal, utan det står bildligt, ur i hans mun fanns ett skarpt svärd, som ju talar till oss om att ja, men det är med sina ord, sin mun, som Jesus vinner seger, inte genom att utöva ytterligare våld. Och det är så vi känner Jesus från evangelierna också. Han talade om människors liv förvandlades. Det är så han också gör i den här kanske sista striden. Den tryggaste platsen är faktiskt på stridsfältet nära honom. Och till oss kommer igen de här orden som kommer varje söndag: var inte rädd, från Jesus. Jag har besegrat ondskan. Och ska vi också uppmärksamma hans kläder. Han kommer med en mantel som är doppad i blod. Alltså innan några strider ens har liksom varit aktuella, så är hans mantel full av blod. Det vill säga det är hans eget blod som han har gett i den här kampen. Och vi känner ju igen det här. Striden är redan vunnen när han kommer. Vi känner igen Golgata, Jesu död på korset. Det är där som striden vinns. Eller som Paulus uttrycker det, han har avväpnat alla andevärldens furstar och väldigheter. Nu handlar det bara om att liksom dra ut konsekvenserna utav det. Att Jesus kommer tillbaka som segrare på det här viset. Med bilden av en vit ryttare på en vit häst. Är ju för Johannes själv i hans kamp och motgångar. Och för de församlingar som han tjänar en sådan tröst och viktig påminnelse. I alla de hot de är utsatta för. Det är också en viktig påminnelse för oss. En helt annan situation vi finns i. Och ändå finns det i den situationen saker som påminner om deras kamp. Vi vet redan nu vem som har vunnit och vem som kommer att vinna. Och vad, Jenny frågar, vad kan det betyda för oss?
Ja, det här med vem som segrar i slutändan, det är hoppet. Det kan ju vara svårt både för oss och de i den förföljda kyrkan att hålla fast vid emellanåt. Men jag hoppas att även om det, varit, det kan vara tunga exempel så där, att det är någonting som vi ytterst får skicka med lite hopp. För är det någonting som jag har fått med mig från deras berättelser, då är det att Gud bär genom allt. Det här begreppet, redan nu men ändå inte. Vi hör om mirakler och hur Gud griper in övernaturligt i deras liv. Men det är så tydligt att han drar dem inte bort ifrån det. Utan det viktiga för mig, som jag har fått med mig, det är att han bär igenom svårigheterna. Och jag skulle vilja avsluta med att berätta om en resa till Irak som jag gjorde för ungefär 2 år sedan. Vi ska se om vi får upp en bild till kanske. Där. När vi var i Irak så besökte vi bland annat kristna som hade drabbats när IS drog fram för ungefär 10 år sedan. Och i deras situation så är det ju verkligen, det är ganska enkelt att förstå dem, att det kan vara svårt att hålla fast vid det här hoppet. Det här är en syrisk ortodox präst som heter Daniel, fader Daniel. Och sen är det vår generalsekreterare Peter som också var med på den här resan som står där bredvid. Och han, den här fader Daniel, han kom från ett samhälle någon mil utanför Mosul i norra Irak. Och han beskrev kaoset för oss, hur det var när de tvingades fly. Väldigt hastigt så. Och beskrev för oss vad som mötte dem längs vägen. Hur människor hade drabbats på olika sätt. Och jag tycker att han var ett sånt fint exempel på det här att det är någon att ta rygg på och som håller fast vid det som är rätt och håller fast vid sin kallelse även när det är väldigt jobbigt och tufft runt omkring. Som präst så hade han hade möjligheter och väldigt enkelt försvinna bort från det här kaoset och få ett mycket bättre boende i någon annan stad, någon annanstans. Men trots det så valde han att stanna med sin församling på den här flykten. Och han sov tillsammans med dem i sovsal och gjorde allt han kunde för att liksom underlätta livet för dem. Idag så är det ju 10 år sedan ungefär sedan IS drog fram. Och det är ganska många som har kunnat återvända till sina samhällen på Nineveslätten. Men de kämpar fortfarande, förstod vi väldigt tydligt när vi besökte dem. Det finns, även om IS är borta, så är det andra krafter idag som vill ha bort dem från det här området. Så de vill gärna att vi fortsätter att be för dem. Och de uppmanar oss också att be för deras grannar som inte har samma tro och religion utan som kanske har en annan bakgrund. Vi ska med de här exemplen i ryggen nu ta lite tid och reflektera och be tillsammans. Vi tror det kanske finns någon här som har behovet om att få bli påmind om det här hoppet lite extra. Det finns ju hos oss med, inte bara hos dem i den förföljda kyrkan. Och då vill vi gärna be för det. Eller det kanske är så att du sitter här och prövas. Eller rent av möter motstånd för din tro. Det kanske är på jobbet, släktingar, grannar, i skolan. Och du behöver uppmuntran. Eller tvärtom. Du kanske tycker att din tro knappt märks. Och du skulle vilja att den gjorde större skillnad. Eller att du fick bli mer utmanad. Då vill vi be tillsammans för det. Vi ska se vem det är som är förebedjare idag. Joel sitter där nere och ber tillsammans med oss. Och jag tänker också att du kanske har någon här du känner dig trygg och be tillsammans med i gudstjänsten. Så gå, sök upp varandra och be tillsammans i så fall. Och så kommer vi sjunga lite lovsång under tiden. Och det finns ju även möjlighet att tända ett ljus och hänga upp ett hjärta borta i tackträdet. Eller kanske lämna en sten vid korset för något man kämpar för. Men vi tar en stund och ber tillsammans. Och sen så kommer vi lyfta upp några exempel från den förföljda kyrkan lite extra sen när vi ber tillsammans.